Hej, du har nu nått 80% av ditt kostnadstak för surf utlandet. Men jag har ju för fan wifi på. Vad fan?
Ja. Det här kommer vara ett problem där nere. Vi får se hur ni löser det. Men vi kör nu då.
Ja. Herregud alltså nu. Det här. Tjena, varmt välkomna till Tutto Balutto. Det är fredag den 18 november. Tutski Balutski är i mål med 24 avsnitt om samtliga 32 deltagarländer i fotbolls-VM. Ett fotbolls-VM jag nu har tagit mig till Doha i Qatar för att bevaka tillsammans med TV4 och C-more. Jag landade sent i natt. Var lite strul, hamnade på smokingvåningen såklart på hotellet. Det var helt omöjligt. Pallade 4 minuter i rum 414. Sen var det bara ner till repan och säga att I'm sorry, I'm gonna need a new room. Put me on the non-smoking floor.
Jaha, de har det fortfarande. Det tycker jag ändå, det är någon slags respekt ändå tycker jag. Att det fortfarande finns där ute i världen.
Är det lite gåshud? Är det du menar?
Ja, men lite gåshud måste jag ändå säga att det är. Alltså, när man ser bilder på folk som sitter fortfarande inne på restauranger och röker, då får jag alltid lite gåshud.
Ja, nej, men alltså krog och restauranglivet har ju någonting absolut när det kommer till rökande. Men när det står tre stycken askfat strategiskt utplacerade på ett hotellrum, då är det inte lika nice längre tycker jag. Det är inte lika mycket gåshud då.
Men är det sådär inrökt? Jag kommer ihåg min morfar. Han rökte ju 4 paket John Silver utan filter. Han levde ju till han var 80 plus. Det var inga problem. Men alltså det gick ju inte att vara hemma hos honom. Jag fick ju alltid vara utanför. För han rökte ju då de här 2 paketen John Silver utan filter inomhus. Jag tänker alltså att det går ju knappt att sanera. Du får ju typ riva allt.
Ja, ja. Nej, men det är väl därför de kör liksom våningar som är för rökare och våningar som är för icke-rökare.
Men om hotellet hade varit fullt då, vad hade du gjort då?
Ja, jag vet inte. Då hade du väl sett Olof Lund i varje studiosändning ta liksom en halv meters extra avstånd från mig och mina inrökta kostymer.
Ja.
Eller så hade man fått krypa ner och köra skavfötter som är backe eller något.
Ja, det har ju något. Det är gåshud om någonting. Skavfötter som backe.
Gåshud på riktigt. Ja. Ja, nej, men det löstes i alla fall. Nu är man på plats. Jag har käkat en liten första frukost. Packat upp lite. Haft ett jävla strul med telefoner och försöka upprätta någon slags lina till dig här då, för att Tutto Balutto ska kunna rulla på som den pansarkryssare vi är. Vi har släppt minst 2 avsnitt i veckan i 6,5 år och vi planerar inte att sluta dagen innan fotbolls-VM.
Nej, det ska fortsätta. Det ska rulla vidare. Men du sa ju det, vi har släppt 24 avsnitt nu, 32 nationer. Ett hårt jobb får man ändå säga att det har varit. Men också ett jävligt roligt jobb att göra. Så här, oavsett om det är ett fotbolls-VM som spelar i Qatar eller inte, om man har valt att inte bojkotta det, så är det ändå kul att få lite koll på vad det är för länder som möter varandra. Och i och med att de här avsnitten spelades in och att VM ligger som det gör, ganska tajt från att man åkte från sina klubblag till Qatar eller till sina landslag, så har vi inte, alltså vi har kunnat varit ganska precisa i trupputtagningar och i alla fall i surret kring MVP och så. Men en spelare sticker ju här ut som förmodligen missar det här mästerskapet i Sadio Mané.
Ja, men det har vi väl rapporterat här i de sista avsnitten, att han är out.
De som lyssnar på Tutski, ja, precis. Men det är ändå, ja. Det är ju fortsatt en snackis liksom.
Precis, och det var inte den enda dåliga nyheten som berörde grupp A här det senaste dygnet eller två. Vi har dels då Sadio Mané definitivt out, häxdoktorerna och voodoo-gänget kunde inte göra någonting åt den där skadan. Han ådrog sig mot Werder Bremen i sista Bundesliga-matchen. Så att han har nu, vad jag har förstått det som, lämnat den senegalesiska truppen. Han är liksom inte ens med som någon typ av moralisk lagkapten, utan han är... Det kanske är klokt att liksom låta truppen få vara liksom bara de spelarna som ska spela istället för att han ska gå där och stjäla allt fokus.
Framförallt om man är deppig. Alltså, det är en sak om man kanske skadar sig 2 månader innan och man känner att fan, jag vill vara med och landslagstruppen eller förbundsledningen tycker att det är en bra idé och man kan verkligen komma med energi och ha någonting att bidra med. Alla Zlatan eller vad det nu är. Men jag menar, med tanke på att han gick i kamp mot klockan och gjort allt för att vara med, så kan jag tänka mig att han är ganska deppig. Och en deppig Mané vill man ju inte ha med i ett VM, hur stor han än är som människa så att säga. Utan måste ju kunna ha något att bidra med.
Nej, precis. Men som jag var inne på, det här var inte den enda tråkiga nyheten kring grupp A som kommunicerades igår. Utan även Amjad Taha, noll relation till honom sen innan. Han har ju ett Twitterkonto dock med 440 000 följare. Så det finns väl någon bäring i det. Han skrev då igår kväll: "Exclusive: Qatar bribed 8 Ecuadorian players 7.4 million to lose the opener 1-0 in the second half. 5 Qatari and Ecuador insiders confirmed this. We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome. The world should oppose FIFA corruption." Jag säger inte att det här är till 100% fastslaget. Jag har noterat att det inte har fått speciellt stor bäring hemma, va? Det är väl ingen som har liksom dragit på det här. Men som ett brev på posten när det nu börjar närma sig VM-premiär, så är det ju liksom, det är ju det här man kommer att få vänja sig vid. Att det dels kommer vara liksom en ökande styrka, en tilltagande styrka i liksom rapportering, vad är sant, vad är falskt, vad är av illvilja, vad är propaganda och så vidare och så vidare. Och det här är ju dessutom någonting som jag tror att, ja, men vi berörde det ju flera gånger i Tutski Balutski, att hemmanationer i ett VM har ju av stark tradition en tendens att gå långt, att göra det bra, att kanske, ja, få med sig något domslut eller två.
Sydkorea är väl liksom det tydligaste när de vinner mot Italien, men det finns ju många andra exempel också.
Ja, precis. Jag vet inte vad du tänkte eller kände eller vad du liksom ger för en sån där tweet eller en sån där rapportering, men jag blev i alla fall inte förvånad över att liksom det två, tre dagar innan premiären började liksom, ja, men torna upp sig till storm.
Nej, men det är gått 10 år nu sedan Calcio Scommesse, när den stora italienska spelskandalen rullades ut. Och sen har det ju varit många, alltså vi har ju förstått att det bara är toppen av ett isberg. Det tog ett tag att förstå, det tog ett tag innan det verkligen kom till Sverige. Sen har det gjorts några kvasigräv och några kvasutredningar, och man inser att de svenska myndigheterna, svenska fotbollen, inte riktigt har koll på det här. Utan ja, men framförallt så är det här landet på spelbolagen, och att de måste ha bättre alarmsystem, de måste ha bättre kontroll och så vidare och så vidare. Så det har ju, alltså, på ett sätt så har ju det utvecklats då, såklart. Och alltså skyddet mot matchfixning på de licensierade bolagen har ju blivit klart bättre. Men man vet ju det, alltså där det finns pengar att tjäna, där kommer det alltid finnas brottslingar. Så även i fotbollen. Och alldeles oavsett om det finns spelbolag eller inte, så kommer det alltid finnas matchfixing. För det går ju att styra upp så att säga, och tjäna mycket pengar via liksom bookies som inte tillhör några av de kända spelbolagen. Jag skulle vilja säga att det, alltså, ska du ha in stora pengar och tjäna stora pengar på att göra upp en match som man kan tjäna pengar på. Nu vill ju, om nu Qatar skulle ha gjort det, så vill inte de tjäna några pengar, utan de vill ju bara vinna matchen. Men vanlig matchfixing...
Exakt, det är ju andra faktorer,
ja,
som ligger under
det är andra faktorer
här.
Men matchfixing löser man inte på ett svenskt licensierat bolag, utan du går ju såklart till helt andra bookies för att få in så mycket pengar som möjligt. Det tror jag inte folk har koll på. Helt ärligt alltså. Jag tror att liksom många uppfattningar om att man går in på de stora kända bolagen och liksom där tjänar man sina pengar på uppgjorda matcher. Så är det ju såklart inte. Men det ena är ju, som du säger, så här, det är klart man inte blir förvånad. Nej, man blir inte förvånad. Sen är det ju tyvärr uppgifter som man inte kan göra någonting med. Alltså även om man tror på den här källan och även man litar på det här, det är inte så att det leder någonstans. Utan de skriver ju till och med det i sin tweet. Vi hoppas att de fattar att vi håller dem under lupp här. Jag hoppas att Qatar, Ecuador och alla andra i VM fattar att vi har våra källor. Vi har insider tips. Så passa er. Så det är väl en varning snarare utfärdad då till de lagen för fotbollens bästa. Så skulle man kanske kunna lite fint uttrycka det.
Ja, verkligen.
Sen alltså, är 1-0 ju ett jobbigt bara resultat såklart att inleda det här mästerskapet med, om det nu blir så.
Ja, men det var det jag skulle liksom landa i, att det är ju bara att hålla tummarna här att det här inte slutar 1-0 till Qatar och att målet görs i andra halvlek.
Ja, men sen är det ju klart att det är mycket pengar för en spelare. Alltså det är det som är hela tiden med matchfixningen. Alltså, så att du är en spelare som kanske inte tjänar speciellt mycket pengar, eller du tjänar mycket pengar men du kan tjäna ännu mer pengar och du är girig och kanske kommer från en tuff uppväxt eller vad det nu är. Alla fotbollsspelare är ju liksom inte akademiker som har gått i skola och har en enkel väg till fotbollstoppen. Det ska ju fan alla känna till också. Så kan man tjäna lite pengar så då det finns alltid fotbollsspelare att hitta. Nu vill jag liksom inte fördomsfullt säga att det är lättare att muta Ecuador än Sverige. Men jag vill ändå tro att det är så.
Det är väl garanterat lättare att muta 7 spelare i Ecuador än 7 spelare i Englands trupp.
Alltså, det är ganska övertygad. Just för pengarna.
Och med det sagt, så åsyftar jag bara att snittinkomsten på de engelska spelarna är väl av den magnituden att man kanske inte behöver sätta någonting på spel överhuvudtaget av en monetär anledning i alla fall. Skitsamma, det var i alla fall det kring det som hänt här senaste dygnet. Sen har jag liksom, jag har rest och transporterat mig och haft lurstrul och är väl lite fortfarande i någon typ av vakuumdag här innan det drar igång imorgon lördag i och med träningslandskampssändningen Sverige-Algeriet, och sen så är det då premiärdag på söndag. Resten av gänget kommer ner sent ikväll och i natt och sådär, så att vi sparkar igång maskineriet på riktigt här först imorgon. Men du kanske har noterat något annat här i build-upen senaste dygnet vad gäller VM?
Nej, men jag tänkte på det du nämnde. Sverige här, de har ju faktiskt spelat en match som hamnade lite i skymundan till det att man vände matchen mot Mexiko och faktiskt vann den. Mm. Och då märkte jag ändå att det blev lite, ja, men det blev lite kärlek tillbaka till det svenska landslaget igen. Jag såg intervjun efter med Janne. Det var inte så att det såg svinbra ut. Och sen ska ju gudarna veta att Alexander Isak spelar inte. Foppen kom in, Kolosevski liksom startade inte den här matchen. Utan det var i mångt och mycket, kanske inte ett januari i landslag, men i alla fall ett...
Kolosevski var inte med, han är inte med i truppen.
Han är inte ens med i truppen, exakt. Men ett B-landslag. Däremot, någonting som jag har varit intresserad av att följa, eller tyckt liksom ska bli intressant att se, det är ju det mittbacksparet som jag tror kommer vara det mittbacksparet vi ska vänja oss vid att se de kommande åren. Det vill säga Vigge och Isak Hien. Och det funkar ju alltså. Det är nog... Nu var det bara en träningslandskamp mot Mexiko med ett B-landslag. Men de första signalerna, tendenser av det mittbacksparet är ju att ja, men det ser bra ut.
Så att, jag håller med. Jag tror också att Isak Hien, liksom i takt med att han får mer och mer speltid i Hellas, i Serie A och lär sig spela den fotbollen. Han är fostrad i den svenska liksom bollen. Han kommer från Kim och Tolle. Att parallellt då liksom, ja, men utvecklas individuellt med det lite mer man-man-betonade spelet, med den liksom taktiska flexibiliteten som kommer med att spela i Serie A mot Serie A-lag, och att sen då parallellt med det få spela i Jannes fyrbackslinje tillsammans med då en så pass rutinerad spelare som Victor Nilsson Lindelöf. Jag tror att han har supergoda möjligheter, precis som du är inne på, att hitta ett bra samarbete med honom. Och det känns också som att han kommer med egenskaper som kompletterar Vigge jävligt bra. Den enorma fysiken, det finns ett duellspel, en nickstyrka som är liksom, ja men, top class. Och sen så kan Nilsson Lindelöf sköta en del andra delar av det där mittbackspeleriet.
Exakt. Verkligen. Så kul. Jag såg också här i dagarna så fick han ju en av mina absoluta favoriter som sportchef i Hellas Verona. Nämligen Sean Soliano. Inte bara har han ju ett artistnamn som man verkligen gillar. Men han är också arkitekten bakom Hellas Veronas återkomst till Serie A. Sen så gjorde han det jävligt bra också i Carpi. Kommer du ihåg det? När folk hade problem med Capri och Carpi. Så gick han upp, eller så tog han upp även Carpi då till Serie A, gjorde någon vända där. Och sen efter det så har han väl inte syns till så mycket, varit i Padova. Men nu är han tillbaka tillsammans med president Setti som hade Carpi en gång i tiden. Så låt oss kalla det för lite av ett dream team då, president och sportchef. Hoppas att han tycker bra om Isak Hien, att han får fortsatt förtroende, för det har ni verkligen fått.
Alltså, det känns ju lite som ett omöjligt uppdrag, även fast alltså, säger du att Sean Soliano är the man som är bäst lämpad för detta, då tror jag på dig.
Ja, men på sig.
Jag menar bara att Hellas Verona, ja, men, alltså, här och nu så är väl Hellas Verona det formsvagaste laget av alla lag i de stora fem ligorna.
Ja.
Vi är väl uppe i 10 raka Serie A-förluster.
Ja, exakt.
Man har redan bytt tränare. Nya tränaren, vad heter han? Bocchetti, va?
Mm.
Har inlett med 6 raka förluster.
Ja, men alltså, jag tror att det är det man gör här nu.
Man har
också
ju redan spelat ut det kortet.
Ja, nej, men han har ju tagit upp Hellas Verona. Alltså, på den tiden så värvade han ju spelare som Gianni Torbe. Jag vet att många kanske minns honom i ditt Roma, att han inte blev så bra som många trodde. Men i Hellas Verona såg han ut som Maradona. Luca Toni, Romola, andra spelare. Men han tog upp Hellas Verona, han tog upp Carpi. Så det jag tror att Hellas Verona gör här nu, då börjar förbereda ett lag tillsammans med Sean Soliano som ska gå upp 23-24 till Serie A igen. Sen är det klart, kan man göra en great escape, kan man göra en ruskigt bra vård, det är klart man kommer gå för det. Men jag tror att med Sean Soliano som någon slags supergubbe att ta upp lag i Serie A, Så börjar man den resan redan nu lite grann.
Ja, och då är det ju bara att hoppas att Isak Hien då ingår i de här planerna när man har bytt sportslig ledning, man har bytt tränare från den tränare som fanns i klubben när han värvades. Jo, jag menar bara att så här, skulle man hamna snett i ett lag som åker ur Serie A, hamnar i Serie B, ja, men då är det väl klart att det inte är självklart att Janne fortsätter att satsa på en. Låt säga att man hamnar i en ännu jobbigare snurra och så sitter man fast in och ut i en startelva i ett mittenlag i Serie B. Ja. Då är det klart att platsen bredvid Vigge i ett A-landslag för Sverige, den är inte självskriven.
Nej, och självklart är det så, men det är ju jävligt långt dit också innan vi ens kommer dit. Först ska vi spela en vår, men som du säger, alltså, det som är, det har ju hänt förut väldigt många gånger att du värvas av en sportchef och en tränare. Nu har man inte bara bytt då tränaren, utan man har även bytt sportchefen som värvade honom. Men det han har med sig in är att han nu spelar stadigt i det svenska landslaget. Och han spelar stadigt i Hellas Verona. Han är definitivt inte en av syndabockarna eller en av de stora anledningarna till att Hellas Verona ligger där de gör. Nu vart det en liten avstickare här till Italien, men jag noterade det bara.
Ja, nej, men det tycker jag att du gjorde helt rätt i. Det fanns ju även en annan Serie A-rubrik i den här landskampen mot Mexiko i och med debutanten Emil Holm på högerbacken.
Ja.
Har ju gått den långa vägen via IFK Göteborg och Sønderjyske i Danmark innan han då till den här säsongen landade i Spezia i Serie A tillsammans med Albin Ekdal. Där finns väl också Aymar Cher, gamla Hammarby-talangen. Går lite tyngre för honom.
Där.
Men Emil Holm har gjort det otroligt bra på sin högerback och rönt uppmärksamhet från så stora klubbar som Juventus, i alla fall medialt. In i A-landslaget här, det finns ju en högerbacksplats som är up for grabs i och med dels Emil Krafts långtidsskada borta i Newcastle, men också att konkurrensen bakom Micke Lustig i alla år har varit ganska tunn. Daniel Sundgren har fått ett par chanser här senaste två åren. Joel Andersson har också varit där och nosat, anmält intresse. Men jag menar, fortsätter Emil Holm göra det bra vecka ut och vecka in i Spezia i Serie A och fortsätter bygga vidare på insatsen han gjorde i förrgår här, då tror jag att han har goda möjligheter att i alla fall bli en av två som är de som alternerar på den där högerbacksplatsen. Jag vet inte vad du säger.
Nej, men det tycker jag verkligen. Och fortsätter han göra det så bra som han gör nu i Spezia. Det jag tycker när jag kollar på deras matcher och hans matcher, det är att han alltid står för ganska gedigna prestationer. Jag tror att Spezia har fått precis det de har velat ha när de har värvat honom. Och sen så finns det fortsatt också utvecklingspotential. Och han gör sitt första riktiga, han gör sitt Serie A-år här. Och få spela hela tiden, så gått 2-3 månader, när vi kommer till maj så kommer han vara en mycket bättre fotbollsspelare än vad han var i augusti 2022. Toto Bellotto är sponsrad av Samsung TV och som stor konnässör på samsung.se och som stor fotbollsälskare och kräsen soft-supporter känner jag att jag är lite av en expert på TV-området. Låt mig vara tydlig nu när vi står inför Black Friday och ett stort mästerskap, och jag vet att många går i tankar att optimera fotbollsupplevelsen med en ny TV. Ja, då gäller det att välja TV för bästa möjliga upplevelse. Här kommer några tips. Tänk på storleken. Samsungs olika tv-modeller erbjuder allt från 32 till 85 tum. Sen välj också rätt upplösning. Jag rekommenderar varmt QLED-teknologin. Den ger fantastiska färger, kontraster, ljusstyrka också i miljöer med mycket naturligt ljus, som mitt vardagsrum till exempel. Tänk också på vad ni ska använda tvn till. Ta fotbollsmästerskapet till exempel, som man planerar följa från soffan. Då rekommenderar jag årets varmaste Neo QLED 8K. Det är Samsungs flaggskepp som erbjuder det absolut vassaste vad det gäller teknik och design. Inga kompromisser överhuvudtaget. Med en bild som fyller 99% av skärmen. Jajamensan, minimal ram. Missar du ingenting från fotbollsplanen. Dessutom högtalare i tvns alla hörn som gör att man kan följa precis alla rörelser. Sista tipset. Alla som vill ha en projektor utan strul med magisk bildkvalitutta. The Premiere. Perfekt för att samla polarna och se en fight. Superenkelt att bara dra igång en stream utan en massa sladdar, datorer och trams. The Premiere är smart optimerad och det är projektorn som inte kräver något krångel vad det gäller installation i taket, duk och så vidare och så vidare. Gå in på totobalotto.samsung.se och så ser ni till att skaffa den perfekta TV för just dina behov. Vi säger stort tack till Samsung. Terve, hörni, om ett par veckor då åker jag till Finland. Inte för att det är någonting med den här K-Rauta-spotten att göra, men jag tänker det att jag landar i Helsinki. Så fort man ser ett K-Rauta, då ska jag rätt in. Det kanske är någonting som ni ska fundera på också. Vi går ju mot årets slut, framförallt så går vi mot kallare tider. Och den här årstiden då vill man ju värma sig på bästa sätt. Och även om du inte har en kamin eller en eldstad hemma så finns det flera alternativ. För att få det lite sådär extra varmt och skönt hemma. Oavsett vad du har för värmekälla hemma så kan det vara skönt att komplettera, det tycker jag i alla fall, med alternativa värmekällor. Vad är det jag pratar om då? Jo, till exempel gasolvärmare från Klima. Det ger extra värme utan el. Har ni inte sett det? Nej, men kika in på korauta.se och kolla. Men även ett oljefyllt element funkar bra som tillskott i hemmet för lite extra värme. Men om man nu vill ha en klassisk kamin, kan man hitta en lösning på det? Jo, kaminer som eldas med spisbränsle finns nämligen. Och det är ju ett alternativ som verkligen ökar mysfaktorn i hemmet. Dessutom avger de en hel del värme. Många som tror att de inte gör det. Nåväl, glöm inte bort vår kod som gäller på K-Rautas e-handel. Rabattkoden är TOTO10. Det innebär 10% på allt på korauta.se. Det gäller till den 21 november, så det gäller att snabba på. Vi säger Kitos, K-Rauta, och glöm inte bort TOTO10 på korauta.se. En exklusiv kod som gäller till den 21. Kör hårt. Ciao, Toti.
Jag tycker också att det har varit ganska häftigt att följa hans utveckling. Jag har liksom inte följt Emil Holm under tiden i Danmark, men spelaren som lämnade IFK Göteborg, han kändes ganska valpig, han kändes ganska liksom, blyg och inte någon spelare som tar för sig speciellt mycket, vare sig ute på plan eller utanför de kritade linjerna. Och sen så har man ju sett honom ånga på i Serie A, inte sett speciellt mycket intervjuer eller liksom konsumerat honom medialt, men jag tycker i alla fall att jag har sett liksom en spelare som har lagt på sig några kilon. Han har snidat till en liten crewcut, odlat några hårstrån på hakan och fått ett litet skägg. Och han pratar liksom med en helt annan säkerhet och tyngd i sina svar. Och jag lyssnade på honom hos Olof Lund, tyckte han gav många liksom kloka, bra svar där. Och nu så efter matchen här, debuten i A-landslaget, så kändes han också jävligt självklar och ödmjuk och väldigt tydlig och rak med vad hans styrkor är och hur han ser på möjligheten som finns här, och att han såklart liksom kommer göra allt för att göra högerbacksplatsen i landslaget till sin, även fast han vet att det är en hård konkurrens om den liksom. Så att det har varit en jävligt rolig utveckling att följa där.
Ja, det är det verkligen. Nu hade inte jag tänkt att prata speciellt mycket om att vi skulle prata så mycket om den här landslagsmatchen, men så kom det upp och jag inser så här ett par dagar efter att man saknar lite landslaget. Framförallt så saknar man ju segrar. Nu lyckades man vinna mot Mexiko. Även om det var en pissmatch så där, så blev jag glad. Så man är väl landslagssupporter. Det är ju så.
Jo, men alltså så är det väl. Sen så finns det ju en fara, och det sa vi ju till varandra efter slutsignalen, att det här kan ju vara en liten fara att Sverige löser ett resultat här mot Mexiko. Ifall Mexiko skulle få träffa nu i VM, kanske gå till, nu tror inte jag det, alla som har lyssnat på Tutski Balutski vet att vi är ganska skeptiska till L3. Men skulle Mexiko få träff och gå till kvartsfinal, jag menar, då har ju Janne ett färskt argument i liksom handen, ett kort att spela ut på bordet.
Om det skulle börja blåsa ut, i våra sågare.
Ja, men alltså så här, ingen kan ju säga att han har fel när han då säger så sent som i november så slog vi ett lag som gick till kvartsfinal i VM.
Ja, men jag och kommer med säga det att han sagt, har fel.
Så här, det kan ju bli en liten en fälla det där, för att jag såg också matchen, jag såg också ett Sverige som låg oerhört lågt, som låg i sina block, dessutom i ett spikrakt 4-4-2 igen på liksom alla sätt och vis. Och det kändes som att nu testade vi testade 4-3-3 i den där Nations League-snurran i juni. Det gick åt helvete, det blev liksom, det blev piss och skit av allting. Så började man skruva tillbaka lite, men man gick under mot Serbien nere i Belgrad, siffrorna stannade vid 4-1, man åkte ur B-divisionen. Att jag tror att liksom Janne och Wettergren och gubbarna Bångsbo är ju blåvitt backen.
Ja, exakt.
Lasse Jakobsson, ja, nej, men att jag tror att de liksom så här, när det stod klart att så här, men vi kommer leda det här landslaget även 2023, och nu fick vi en kvalgrupp som absolut är möjlig att ta sig vidare ifrån till EM24. Nu kör vi på det vi kan, gubbar. Nu har vi testat det här. Hela vägen in i kaklet så spelar vi vår fotboll. Om det är någon annan som ska liksom få ut något annat av det här materialet med någon 4-3-3,
då får de anställa honom.
Då får de ta någon annan.
Ja, nej, men jag börjar mer och mer landa i det, att om Jan Andersson ska leda det här landslaget, då vill jag att vi spelar 4-4-2. För att han har inte förmågan. Vi kanske inte har materialet. Eller det kanske är en kombination. Men så som det ser ut nu. De spelarna vi har. Och den ledarstaben vi har. Hur kompetent den än må vara. Så har de inte i sig ett formationsskifte. Om vi ska gå vidare till slutspel. Och om vi ska liksom ha chans att återupprepa. Och kanske till och med göra ännu bättre den här kvartsfinalen 2018. Utan back to basic. Kör det här. Lägg ner diskussionen. Alltså på riktigt. Lägg ner diskussionen. Och så gör vi det bästa av det. Sen kan man ju prata om att vi i en framtid ska byta. Vi har fått fram ännu fler av spelartypen, Kulusevski och så vidare. Ja, absolut. Då kanske vi ska kolla på det. Men kolla på de mittfältarna till exempel som vi har. De karaktärerna och egenskaperna som de mittfältarna som ändå spelar de här matcherna har. Alltså, det är ingen pillo där. Kan just det inte mer. Nej, men det är samma karaktär som Karlström. Vi har Albin Ekdal där, positionssäker och spelar enkelt och sådär. Alltså vi har ju inte riktigt de här... för att vara på världsklassnivå, för att ta sig till en CM eller en kvartsfinal i VM, så har vi ju inte spelarna. Nej, för att spela ett 4-3-3.
Nej, så är det. Absolut.
Då måste vi maximera det taktiskt. Och då är nog det här. Hur tråkigt den är, så är det nog bäst.
Jag ska lansera en ny teori här, eller en ny attityd. Ett nytt förhållningssätt som jag fan inte har hört någon någonsin prata om. Mm-hmm. Du vet, liksom så här, du och jag och jättemånga andra har ju liksom alltid utgått från att vad är en tränares viktigaste uppgift? Jo, men det är att få ut så mycket som möjligt av sina spelare. Att liksom maximera sitt material.
Ja.
Yes. Har man någonsin hört någon vända på begreppen och säga, är inte det viktigaste att en tränare får ut mest av sig själv?
Jag fattar vad du menar. Jag tror att det inte går att vara så enkelt.
Är det inte viktigare att Jan Andersson får ut så mycket som möjligt av det han är bra på?
Ja, jag förstår vad du menar, men det är ingen motsats.
Och sin fotboll.
Ja, men du behöver liksom inte kriga med varandra de här delarna. Det är det som är det är det jag tänker. Utan han måste få ut så mycket av sig själv. Och jag misstänker att du då menar att om han får ut maximalt av sig själv, då får han också ut maximalt av sitt lag och spelarna.
Jag tror att om han försöker, vilket vi kanske såg ett exempel på i somras, om han försöker tweaka på sin fotbollsfilosofi för att få ut liksom mer av det spelarmaterial han nu förfogar över, då kanske han gör så pass mycket avkall på sig själv och sin liksom fotbollsfilosofi, sina liksom, taktiska förberedelser, sina matchplaner och sitt sätt att tillsammans med sina assisterande tränare runt omkring sig liksom, ge sig själva förutsättningar för att vinna matcherna. För att man så här, vi har spelare som passar bättre i ett 4-3-3, men vi kanske inte lika bra behärskar ett lag som spelar på det här sättet som vi gör när vi spelar fotbollen på vårt sätt. Jag vet inte. Det är så här, jag hör vad du säger. Det behöver inte ta ut varandra. Men det kanske också är underskattat i att tränare kanske inte ska gå bort sig. Det har man ju sett förut. När tränare går bort sig i någon, liksom, i någon, någon trend eller någon nymodighet eller vad det nu kan vara. Liksom. Det är inte alla tränare som är lämpade för att... Liksom, stöpa om sig själva och födas på nytt.
Nej, men det tror jag nog. Det håller jag helt klart med om. Men du nämnde allting. Det som fick igång med svenska landslaget var att du nämnde Sverige och Algeriet. Och jag tänkte, fan, kul ändå. Och se det här landslaget vidare. Det var bara lite så.
Nej, men absolut. Och jag tycker bara, nu nämnde ju du lite centrala mittfältare här, att vi kanske inte har materialet för att spela 4-3-3 på ett sätt som gör att vårt innermittfält kan tävla mot de absolut bästa ändå, även fast vi stoppar in en spelare till där. Men jag tycker ju att Samuel Gustafsson gör en jävligt, nu tog väl Janne kanske i när han sa att det var felfritt och det var liksom fantastiskt på alla sätt och vis angående Samuel Gustafsson. Men bra var det. Det var en jävla självklar... Jag vet inte, det är väl inte hans debut, men någon form av nystartsdebut var det i alla fall i den Samuel Gustafsson som jag tycker att vi liksom kan separera från den Samuel Gustafsson som lämnade Sverige och som har varit runt i
Italien, Cremonese.
Det är han som Hellas har varit i Italien. Verona. Ja, exakt. Simon har varit i Holland, Samuel har varit i Italien. Ja,
men det var ju, var ju att det var Simon som var liksom den bästa av de två tvillingarna. Den eviga debatten med bästa av Henke och Daniel Sedin. Olika spelare och det går inte fullt ut att jämföra dem. Men jag vill nog ändå tro att det var ändå Simon som var påläggskalven till landslaget. Sådär. Men det var Sampa, eller det är Sampa som nu är inne i landslaget och har haft en otroligt fin utveckling. Jag tror ju att hans resa i Italien har gjort honom till en bättre spelare. Alltså mer än Simons resa i Holland. Jag tror att den italienska skolan håller som bättre på seniornivå än den holländska skolan. Och liksom har varit och gnetat där i Serie B.
Nej, men sen går det väl absolut att argumentera för att Simon har varit minst lika bra som Samuel sen han kom hem till Häcken i somras också. Och att Simon också hade varit med i landslaget här nu under den här samlingen ifall han bara hade velat. Men han stängde ju dörren väldigt tydligt gentemot Janne i slutet av Allsvenskan.
Ja, absolut. Må så vara. Men Torino, Cremonese, Hellas Verona, alltså hela den italienska resan som han har gjort, hamnat i skymundan i skuggan, ingen har pratat om honom. Jag har följt den hela vägen och träffat honom uppe i Alperna och jag menar, haft en liten dialog med honom hela tiden. Och liksom, jag vet att han har blivit en bättre spelare. Jag vet att han har blivit liksom mogen och erfaren och att det har funnits liksom nästa nivå för honom. Men jag trodde inte att
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Han skulle nå den nivån genom att flytta hem till Häcken och tillbaka till landslaget. Kanske tur att Jan Andersson är där som uppskattar de allsvenska spelarna och har inga problem med att kalla allsvenska spelare. Vissa kanske kan tycka att det är ett steg tillbaka. Jaha, det blev ingenting. Vad fan var han någonstans? Cremonese, Hellas Verona. Ja, det blev ingenting av den utländska karriären. Men det stämmer ju inte. Alltså jag förstår att folk tänker så, men det stämmer inte. Han har blivit en mycket bättre spelare, kommer hem till Allsvenskan som en mycket bättre spelare och har lett ett utlandsäventyr i sig. Och för han då, det här skyltfönstret i två matcher mot Mexiko, Algeriet. Alltså, nu har jag inte pratat med Samuel om det, men det är klart att folk såg hans fina match mot kvartsfinallaget Mexiko, om de nu når dit, och att hans agent kanske har någonting att göra i januari.
Ja, nej men visst. Jag tror det i alla fall att vi inte ska liksom, vi ska inte sväva iväg för att man slår Mexiko med 2-1 i en träningslandskamp i mitten av november när Mexiko är en knapp vecka ifrån en VM-premiär och folk kanske håller igen lite, ingen vill skada sig och så vidare, utan man vill bara få en 45 i benen. Det är vad det är, men jag tycker att de rubrikerna vi har nämnt här nu, alltså Isak Hien, Emil Holm, Samuel Gustafsson, back to the roots med 4-4-2, vi kanske har hittat ett mittbackspar, vi har fått in en central mittfält där är bolltrygg, anpassningsbar, han kan spela med de flesta spelarna liksom efter två träningar, han förstår det taktiska upplägget, det var Janne inne på, var helt lyrisk kring. Emil Forsberg hyllar Samuel Gustafsson som en oerhört smart spelare som gör mig bättre och som direkt fattar att liksom, det är så här vi gör, om jag gör si så gör du så, om du gör så, men då gör jag si och du fattar galoppen. Jättebra att liksom, en så pass bärande spelare som Emil Forsberg direkt känner så för ett centralt nav i Samuel Gustafsson. Emil Holm stärker upp högerbackspositionen som har varit jävligt svajig sen Lustig lämnade, och där längst fram så tycker jag, även fast det är liksom ingen klang och jubelinsats på hans fötter heller, men jag tycker Viktor Gyökeres under den här hösten verkligen har visat
på samma sätt som Samuel Gustafsson, att han har liksom utvecklats, ja. Även om det inte är på den absolut högsta nivån, så han utvecklats som fotbollsspelare.
Exakt, och även fast det är i Coventry Championship så ska man inte underskatta vad det gör med spelare att få vara nummer ett, i det här fallet då nummer nio, den stora stjärnan i Coventry. Han gör målen, han är supporternas favorit, han får liksom vara the main man längst fram. Det där bygger jävligt mycket liksom, det där bygger tror jag livsviktiga procent av självsäkerhet och självförtroende och en känsla av att liksom så här, I'm the man, ge mig bollen. Jag löser definitivt det här. Och det alltså, de egenskaperna, de parametrarna kontra anfallare som sitter vecka ut och vecka in på en bänk eller rent av på en läktare. Jag tror att det är en jävla mycket större skillnad än vad man kanske tror. Så att jag tycker verkligen att Viktor Gyökeres, han är ingen man för någon startelva när kvalet drar igång i vår. Men när Sebastian Andersson har tacklat av, när John Guidetti definitivt tror jag har tackat för sig här landslagsmässigt, de äldre spelarna har lagt av, Robin Quaison tror inte jag heller har sådär jättelänge kvar som en faktor i den här anfallsbesättningen i landslaget. Ja, men så kanske Viktor Gyökeres har tagit den där liksom första spaderollen på bänken.
Man kan ju vara lite nykter och se på den här landskampen precis vad det var för en landskamp. Jo, du ville se, du pratade om startspelare och ersättare. Vi fick se en hel del ersättare. Du pratade om Gyökeres, vi pratade om Sampa som på sikt kanske kan bli en startspelare om han fortsätter att utvecklas och stå för såna här fina prestationer. Så att om vi då tittar på de som ska sitta på en bänk så gör ju de helt okej insatser. Ingen som får underkänt, utan tvärtom då på Samuel och Viktor Gyökeres. Fan, det där är ganska intressant att kunna slänga in. Vilka har vi då som startspelare som spelar den här matchen? Ah, men vi har mittbacksparet, vi har högerbacken i Holm.
Alltså
där man verkligen ville få några slags signaler och kvitton på att fan, det där funkar. Och det fick vi också. Så jag menar, summerar man det här, den här landskampen så är den väldigt positiv.
Mm. Ah, jag tycker också en mini-positiv aspekt vi ska ta med oss också är ju att Mattias Svanberg får göra någon typ av matchavgörande insats med i alla fall 1+1. Sen så var det väl liksom inte så mycket mer än så som var överdrivet positivt. Men sett till hur hans landslagstid har sett ut hittills, han behöver få göra ett mål, han behöver få liksom prata om någonting annat än att han inte fick ut det han ville.
Nej, men det
han behöver prata om att det gick ganska bra idag.
Nej, men exakt. Och så här, återigen då, där har vi en startspelare som gör en bra prestation. Och vad behövde han? Alltså för att bara förstärka det du säger. Han har gjort fina prestationer i landslaget. Han har också gjort dåliga, är medveten om det, han har gjort bra prestationer. Som kanske inte då fått ljus på sig, utan det är snarare kanske de sämre prestationerna eller någon missad målchans. Här, han fick ett läge i första halvlek som han sköt precis utanför. Då kände jag lite så här: nej. Det ska liksom fortsätta. När Anthony Elanga kommer in från höger, du vet, och dribblar, och sen så petar han där med tån till honom. Ja, men då fick jag någon känsla, det vill sig inte för Svanberg. Och sen så fick han ändå utdelning, gör 1+1 och matchvinnare. Skit i resten av matchen. Skit i hans prestation i övrigt. Det var det där han behövde för hans självförtroende. Och på tal om Elanga, återigen då, inte kanske en startspelare i dagsläget, men på sikt, som ändå gör det okej, och han vill att det springer på allt. Man ser hans snabbhet, man ser hans spets i den här matchen. Ska också utvecklas och bli en mycket bättre fotbollsspelare här på sikt, och det kommer han också att bli. Så jag menar, det stannade ju väldigt mycket den här landskampen i sociala medier och när folk pratade om den. Och jag bidrog väl lite till det också. Om att Marcus Rodén skulle in i landslaget igen, och han spelar i Regina i Serie B, och vad fan, är det dit vi har kommit? Och sen efter då är det så här, ja, men vi stod lågt och ja, det var bara en träningslandskamp. Man kan ju faktiskt också se delar i det här som väldigt viktigt. Och jag har valt att göra det. Det är där jag landar.
Ja, nej men let's not get carried away. Men vad fan, vi är svältfödda samtidigt på små positiva inslag kring det här landslaget.
Så att, det är så.
Låt oss i alla fall konstatera dem och se på dem nyktert.
Så
och
sen åker vi och torska 3-0 mot Algeriet.
Imorgon.
Så åker vi och torska 3-0.
Exakt.
Tillbaka exakt på minus igen. Toto Bluto är sponsrade av MQ. Och jag var på teater med min familj i lördags och hade mycket trevligt. Vi var bland annat och käkade på en restaurang och sen så gick vi runt och alla var överens om att det är otroligt mysigt när staden glimrar och allt ljus kommer, det är lite mörkt ute. Man kanske till och med får lite julkänslor. Och det som verkligen slår en, det är precis allting som glimrar. Och det här har MQ tagit vara på. För går man in på mq.se och börjar ratta runt lite bland deras fantastiska kollektioner så ser man att det glimrar just nu. Och då vill jag rekommendera ett par saker, va? Vinterns kalla färgpalett. Jajamensan. Nyckelfärgerna för den här vintern är ganska kalla. Och då vill jag kanske varmast rekommendera Blecks festkollektion som är inspirerad av just vinterhimlen. Där svart, vitt och blått kombineras på ett modernt, dramatiskt sätt. Och då kan man också matcha ton i ton. Eller så kan man bryta av med en klassisk vit kontrast för en tidlös look. Man kan också bli festens James Bond. Rodriguez. James Rodriguez. Är ni med eller? Jajamensan. Smoking, kavaj i sammet och lackade skor. Känn på det. Som en flört till 80-talets galakvällar. Så är du redo att gå fram på den röda mattan. Eller bara rätt in på din fest. I vinter så klär vi upp oss inför alla tillfällen. Där smokingen, skjortorna och kostymen utgör byggstenarna i kollektionen. Det är också stiligt stickat. Säsongens kyliga väder lämnar ingen oberörd. Och MQ vet att ni gärna klär er i just stickade plagg. Och vad är då det snabbaste stylingknepet för att gå från vardag till fest? Jo, det är att dra på den mörka kavajen över tröjan. Det är ett stilsäkert kort som klär upp alla inför de stundande festerna. Kika in på mq.se. Bläck, dobber och så vidare. Det finns en massa inspirationsbilder för dig när du ska kliva ut i en glimrande staden. Vi säger stort tack till MQ som är med och sponsrar Toto Balotto. Yeah! Lystring, lystring, lystring. Det är dags. Det är den tiden på året. Den 8 november så finns Football Manager 2023 tillgängligt. Och det på PC, Mac, Xbox, mobil och Apple Arcade. Jag vet att det är många som varje år tycker att detta är ett heligt datum när nästa års Football Manager kommer ut. Om man inte har testat det, kanske det är dags. Eller man kanske till och med haft ett uppehåll och inte kört på ett tag. Nej men fan, kliv på nu, det kommer jag göra. Det handlar ju om att du tar över tränarjobbet i valfritt fotbollslag i världen. Detta legendariska fotbollsspel bara rullar på sedan tidigt 90-tal och som sedan 2005 går alltså under namnet Football Manager. Sport Interactive heter de som har skapat det och de finns i London. Sen ges spelet ut av Sega. Jag vill också slå ett slag för jag vet att det finns mycket kult kring Football Manager och det är för vår fantastiska tröja vi har gjort på Nakata med legender, alltså Football Manager-legender som Freddy Adu, Vargas, West, Rajkovic i mål, Fierro på topp, eller varför inte nummer 9, Nicky Forenko. Ja, den här legendariska tröjan finns på nakata.se. Men viktigast, 8 november, då finns Football Manager 2023 tillgängligt. Håll också utkik på våra sociala medier så ska vi se till att tävla ut några Football Manager 2023. Vi säger stort tack för att ni hela tiden fortsätter att utvecklas och för att ni är så fantastiska på Football Manager. Vi är sponsrade av Flowlife. Jajamensan, de är tillbaka. Ni kanske minns dem, de har varit med i Toto Balotto många gånger. De som är bäst, tycker vi, på återhämtning och massage. Vi pratar återhämtning och massage i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter. De har ju fått en massa utmärkelser i flertalet sådana bäst i testundersökningar. Så jag säger det bara, jag tycker att de är bäst. De har sponsrat flertalet allsvenska fotbollsklubbar under säsongen, bland annat AIK, Djurgården och guldmedaljörerna BK Häcken. Men det är också massage i hemmet. Vare sig man är ute efter optimal återhämtning eller maximal avkoppling. Ja, helt enkelt så passar de lika bra efter ett träningspass som framför tvn i tv-soffan. Och det kan jag gå i god för eftersom jag har flera av deras produkter och gillar att just ligga i soffan. Köp julklapparna, gör det hos kära fina Flowlife. Ni går in på flowlife.com och det är läge att göra det just nu för det finns en massa fina deals och erbjudanden. Med koden TOTO då? Ja, då får ni dessutom 20% på ordinarie priser och 10% på nedsatta priser. Det gäller bara veckan ut, så det gäller att hålla i. Kör hårt, vi säger stort tack till Flowlife. Gå in på flowlife.com.
Yes, hörni ni, vi börjar bli långa, eller i det här fallet så börjar vi bli dyra. Vi måste ju dock bara kort konstatera att Henrik Rydström nu alltså
dyra.
Är presenterad.
Du kan ju inte säga det, Gustav. Du kan ju inte säga det. Du framstår ju som oerhört oskönt snål alltså.
Nej, det handlar inte om att vara snål. Det var bara en kul ett kul sätt att skriva om att vi börjar bli långa. Sen så är det ju liksom så här, även fast vi har råd med det. Det är ju dyrt med ett liksom 45 minuter långt samtal för 600 spänn.
Ja, vi är uppe i 600. Det, jag tycker vi ska ticka på här alltså, det är ett rekordlångt avsnitt här idag, gubbar. Vi kommer spräcka 2 timmar. Jag har lite gäster på gång i studion. Ja.
Exakt. Henrik Rydström i alla fall presenterad nu av Malmö FF. Han ledde ingen måndagsträning, men han dök heller inte upp på den där Barometer live-podden i Kalmar i onsdags. Så att det blev väl någon form av mishmash angående de här delikata detaljerna som ställdes mot varandra i build-upen till då att han skulle lämna Kalmar för Malmö. Josip Ladan fick ju väldigt mycket rätt i att han skulle landa i Malmö. Sen så, precis som han brasklappade för, om inget oförutsett sker så kommer han leda måndagsträningen. Antagligen så händer det väl ganska många oförutsedda saker och ting. Jag tycker man kan lämna det där här nu. Nu är Henrik Rydström i Malmö FF. Josip Ladan förtjänar cred för att han aldrig backade på sina uppgifter. Och det vi nu har att göra med är ju en oerhört spännande tränarrekrytering från Malmö FFs sida. Vi har en Henrik Rydström som verkar väldigt tillfreds med hur allting har fortlöpt. Men han lämnar ju bakom sig ett Kalmar FF där det kanske är inte så mycket delade läger, utan väldigt många i lägret om att det här hade han kunnat sköta snyggare.
Mm. Nej, men det är ett psykfall vi har att göra med här.
Ja. Samtidigt, alltså så här, visst, det är väl klart att man kan sköta det snyggare. Och med snyggare så menar jag då att man, alltså så här, man kan ju säga, och det var ju Rydström inne på själv hos oss också i förra veckan där. Han kan ju säga, nej men man vet aldrig vad som händer, jag vill inte liksom spekulera i det, jag har inga kommentarer kring det. Men i dagens fotboll, så som alla liksom har lärt sig att tolka sådana uttalanden, då vet man ju snarare att, så här, aha, nej men då är det väl på gång. Och då hade ju förmodligen ganska många stört sig på och önskat att han hade varit mer konkret i att jag är under kontrakt med Kalmar FF, här ligger mitt fokus, jag liksom vet inte någonting mer än vad du vet om det här. Och det kanske han inte gjorde, men jag menar, han var ju själv inne på det hos oss där förra veckan, att vad ska jag säga då, jag är ju kidnappad av situationen, jag kan ju inte stå där och glänta på dörren.
Absolut är han kidnappad av situationer, det kommer ut uppgifter och han får frågor om de uppgifterna som kommer ut. Men då får han ju bara säga inga kommentarer och så får han stanna där. Jag tror att han måste lära sig det framåt. Eller han får göra som han vill. Han får ju hamna i sådana här situationer många gånger han vill i hans fotbollskarriär, i hans karriär som tränare. Men jag tror att Kalmar-supporterna hade i alla fall uppskattat det.
Ja, det, alltså verkligen. Och jag menar, jag var ju väldigt tydlig med att jag också tyckte och kände att när han säger så här på det här tydliga sättet, ja, men det här måste ju innebära att han tränar Kalmar nästa år. Allt annat vore ju orimligt, för då behöver han ju inte bre på så här mycket som han gör och vara så övertygande och så självklar och så liksom med Kalmar som han är i alla de här svaren på alla de här frågorna. Men när han sa som han gjorde, ja, det är väl klart att man får sig en liten tankeställare och så tänker man, ja, det kanske är sant att han behöver säga. Alltså, så länge han är Kalmar-tränare så behöver han ju prata som en Kalmar-tränare.
Ja, nej men absolut. Så är det. Men alltså, det har ju tagit hårt på Kalmar-supporterna. Och det har varit banderoller och det är ett enormt jävla missnöje. Och det hade man, tror jag, både från Kalmars sida och Rydströms sida kunnat undvika. Man skulle ha jobbat för det. Man skulle ha haft det som prio. I hela den här förhandlingen. Det skulle varit liksom prio ett. Okej, det här måste ske snyggt. Det måste göras på ett bra sätt så att inte mina supportrar eller supportrar till Kalmar FF här hemma liksom får lida så mycket. För de tycker om mig och vi har gjort en bra säsong och det här kommer ta på dem. Alltså det borde liksom ha legat högst upp på bordet när man inledde de här förhandlingarna för Henriks egen del. Och det gjorde det inte. Och då blev det så här.
Vad tänker du då och känner du då bara spontant?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
När du tänker på Henrik Rydström i Malmö FF då, nu när det är klart.
Ja, jag har oerhört svårt att se att det inte skulle bli jättebra. Sen har jag läst argument för att det är en felrekrytering. Sådär. Inte från Malmö supportrar. Men jag inledde ju det här året med att inte tro lika mycket på Henrik Rydström som alla andra gjorde. Och folk ville få det till att jag bara ville vara motvalls. Men jag säger det så här en säsong senare. Jag hade fel. Jag tycker Henrik Rydström är en grym fotbollstränare. Han är bra på att få maximalt ut av sitt lag. Alltså det är ju exakt det han har visat i Kalmar. En trupp som kanske var från 7-8 plats. Och därför trodde jag att de skulle komma 7-8. Jag trodde inte liksom, att han hade någon mirakel i sig. Det blev en fjärde plats. Det blev ett krig om en Europaplats för Kalmar. Med en helt ärlig ganska medioker trupp. Alltså Så jag har ju verkligen vänt då och tänker ju inte inleda säsongen 23 med att liksom fortsätta hålla fast vid att jag inte tror på Henrik Rydström, utan tvärtom. Ge honom ännu bättre fotbollsspelare så är jag helt övertygad om att han kommer vinna ett SM-guld. Kan ju spela redan idag att han Malmö FF vinner SM-guld. Och i en dubbel då, så en bet som kan boosta det där borta, att Kalmar åker ur. Det blir ju, alltså det är jättesorgligt för Kalmar, men det lämnar väl ett par spelare här nu kan jag tänka mig också. Det är svårt att ersätta och man ska dessutom då hitta en tränare.
Jag tror inte de åker ur, men det är väl klart att de kommer ju få svårt att upprepa en fjärde plats.
Det blir väl Bartos då? Det är väl perfekt att liksom gneta till sig 1-1.
Det börjar väl... Det är väl till och med ännu bättre upp. Det tisslades om Norling sent igår kväll, läste jag.
Ja, då står jag fast vid mitt tips.
Ja. Alla ni som lyssnade på avsnittet förra veckan vet ju vart jag står i fråga om tajmingen att ta Malmö nu. Jag känner personligen att det är åt mardrömshållet, för det är sånt jävla krav på MFF nästa säsong, och att då som Henrik Rydström kommer in i det här läget när truppen ska byggas om så mycket som den ska göras.
Jag säger att finns det är perfekt för att komma in i det läget, så vi står verkligen på två olika sidor.
Jag vet. Och så
kraven
kan
är en sak. Det var som en Malmö supporter skrev till oss också. Så här. Nej, men, ni har fel i kravsurret. Vi supporter kan inte ha det.
Han skrev väl att jag var fel ute och att du var lite mer åt rätt håll. Sen är det väl svårt. Alltså, så här, det finns nog ingen 100-procentig gängse uppfattning och att alla känner exakt likadant. Det jag bara vet är att med den här säsongen i ryggen så är det andra insatser, trots att man har en ny tränare i form av Henrik Rydström som jag tror att väldigt många köper in sig på, behöver tid på sig och som är en tränare som kan ta det här laget och den här klubben på en jävla resa om man bara får tid och tålamod. Men jag är inte säker på att det tålamodet spänner över hela
klubben. Behöver så mycket
klubben.
Tålamod heller. Ifall... Jag tror inte han behöver så mycket tålamod heller, för han kommer vinna direkt.
Ja, nej, alltså så här. Vinner man inte Svenska Cupen, då kommer man inte spela något Europaspel. Och då finns det ju bara ett SM-guld att vinna. Och det är väl klart att man ska göra det med de förutsättningar man har om man inte behöver dubbeljobba i Europa.
Man kommer ju såklart vara med i SM. Förmodligen leder man Allsvenskan när det ska vända framåt augusti. Om man inte leder så ligger man 2-3. Och då är man med i det.
Nej, men jag, det är inte det jag säger. Jag säger bara att man har en så pass speciell säsong i ryggen som den övriga sportsliga ledningen, som i stora delar kommer vara kvar även nästa år, är ansvarig över. Och det har jag sett med egna ögon vad supporterna tycker om det via sina budskap och sina banderoller. Och det är väl klart att det såklart kommer färga tålamodet som finns gentemot den sportsliga ledningen och klubben nästa år. Även fast man har köpt in sig på förtroendet för Rydström. Mm.
Men jag har bara så svårt att köpa in mig på att det ska vara en mardrömssituation att ta dem. Alltså jag är mer inne på någon slags rock bottom situation. Det kan inte bli så jävla mycket sämre. Allt positivt, alltså man spelar en bra fotboll men kanske inte vinner någon match eller så, liksom, åt det hållet. Det tror jag ändå kommer ses.
Fast för Malmö gäller inte samma, förutsättningar med att det kan bara bli bättre från nu. Alltså så här, jag håller med dig, jag tror inte heller att det kan bli sämre, att det är rock bottom. Men lite bättre ain't good enough. Ganska mycket bättre, det duger inte heller. Malmö kan inte komma fyra efter att ha kommit sjua. Även fast det är liksom en klar och tydlig förbättring. Malmö kan inte komma tvåa efter att ha kommit sjua. Malmö måste vinna. Och så här, sen kan vi tycka olika om det, men så tycker jag. Och därför tycker jag att det blir liksom, det är
okej,
inte
men jag kan säga så här
samma
då,
incitament i att det kan bara gå bättre från nu när det kommer till Malmö FF än liksom andra klubbar.
Ja, absolut. Men det mest intressanta är hur kommer det gå? Och då säger jag att det kommer gå bra. Sen exakt vad det kommer landa i för resultat, det vet jag inte, men det kommer bli bra. Rydström i Malmö FF, jag lämnar klart.
Ja, och jag tror inte heller att det kommer gå dåligt. Jag tror på Henrik Rydström jättemycket. Det har jag gjort länge och jag har ingen anledning att fortsätta. Och jag har ingen anledning att ändra mig kring det. Vi ska börja avrunda. Jag ska bara rapportera här att jag såg på fotbollskanalen alldeles nyss att nu är det en tvärvändning igen i hela den här ölgaten här nere. Har du hängt med här?
Jag tänkte precis säga just in, Gugge. Och att man inte kommer servera någon öl på arenorna.
Precis, Budweiser är ju stor huvudsponsor vad gäller bärsen här nere kring det här VM:et. Och det var väl sagt inför då att på och runt arenorna i de här fanzonesen och i direkt anslutning till arenan så kommer det säljas öl 3 timmar innan match och 1 timme efter match. Sen så för bara 2 dagar sedan så började då liksom Qatar, de började vackla kring det här och börja flytta på de här Budweiser tälten och inskränker de här tiderna. Och då så sattes det hårt mot hårt från Budweiser's håll att, men vänta nu, vi har ju pröjsat alltså $75 miljoner för det här. kan inte ändra er nu.
Nej.
Så då var det, nej men okej, vi kör på som vanligt, men nu då, bara för någon timme sen, alltså lunchtid, svensk tid, fredag, så rapporterar New York Times att nu smackar vi ihop de här öltälten en gång för alla. Det blir inte en droppe bärs, hörni.
Ja, det är vackert. Det är väl vad det är bärs under en fotbollsmatch. Det är viktigt för fotbollssupporter. Man kan tycka att det är en bagatell. Man får dricka innan, man får dricka på hotellet. Men det är ett viktigt attribut när det handlar om att gå och kolla på fotboll. Så det är klart att i detta plast-VM i Qatar är faktiskt en global smäll och ytterligare då negativt för vad det är VM:et faktiskt är.
Ja, men så är det. Kort liten supporterrapport också bara. Jag kan tänka mig att det är några lyssnare som kanske undrar om jag har beblandat mig med de här fake-supporterna från Pakistan och Sri Lanka och Indien och Bangladesh. Jag har inte varit där än. Däremot så kan jag säga att det kändes ändå som att det rullade in par busslaster genuina supportrar igår kväll på flygplatsen, och här på hotellet som jag bor på så finns det en liten härlig grupp walesare som kör flagga vid frukosten.
Dröm! Alltså jag hade gått satt med direkt med dem. Ledsen fotografen, det blir ingen frulle med dig. Alltså, jag ska hänga med walesarna idag för att få lite VM-känsla.
Ja. Också oerhört väntat att en av dem körde flagga i gymmet.
Det är otroligt. Nu jävlar så ska vi visa våra färger hela vägen in. Du kommer ihåg att det var walesarna som gjorde att jag sumpade den fullständiga förnedringen och krossen av Roma när Fiorentina kom på besök i var det Europa League eller var det
var Europa visst. League. Det var Europa League.
Åttondelsfinal typ.
Det var walesisk rugby. Parallellt var på TV.
Ja, men parallellt då skulle du spela någon jävla Seven Nation tror jag. någon slags jävla kupp i rugby två dagar senare och de hade anlänt till Rom, ett helt gäng, och de följer ju rugbyn ännu närmare, känns det som, och är mer passionerat än man följer fotbollen. Så vi satt ju på en bar där innan. Jag kom inte ifrån den där baren, utan det jag hängde med Walesarna, mina gubbar från Flores, och vad fan är det? Vi står och väntar här liksom. Vi ska in i prefiltradio och liksom passkontroller och allt möjligt. Var har du tagit vägen? Jag söp bort mig med Walesarna.
Det här har vi pratat om ett par gånger i Totos historia. Men för nytillkomna lyssnare de senaste 2-3 åren så var alltså detta Europa League åttondelsfinalen mellan Roma och Fiorentina på Olympico. Vi åkte ner båda två, stod i varsin kurva. Eller jag stod i en kurva, du stod inte i den andra kurvan. Och Fiorentina leder alltså borta mot Roma med 3-0 efter en kvart. Lukas Skorupski kastade in 3 bollar efter 15 minuter. Och när vi ses efter matchen, när vi då liksom möts upp på Campo de Fiori, så ser jag på det att du är riktigt, riktigt tankad. Och märker ju på dina svar när jag då säger, alltså vad fan var det som hände? Att Thomas har inte sett matchen. Thomas har inte varit på plats. För du hade ingen aning om hur det hade gått.
Nej, jag fastnade med Walesarna. Kanske det du gör, bärsa bort första sändningen. Det hade ju varit, bli hemskickad från Qatar. Det hade varit någonting. Fan, vi hade mått då.
Nej, men det går ju inte så att bärsa bort sig, så att du kan vara lugn.
Nej, precis. Du får åka till ett hotell där man kan ta en bärs. Jag såg för övrigt här, vi får avsluta med en rolig nyhet, eller en tråkig nyhet, jag vet inte. Men det är i alla fall något Expressen som rapporterar att landslagstruppen har tagit ut då den spanska, och då ska det spanska fotbollsförbundets ordförande Luis Rubiales ha skickat ett meddelande till De Gea. Såg du det här?
Ja.
Ja. Jag är glad att du äntligen har tagit beslutet som du har tänkt på. Det har kommit till mig att du ska sluta i landslaget. Sådär. Tack för din tid här. Varpå De Gea då ska svara bara, ursäkta. När har jag sagt att jag inte ska spela i landslaget? Så att, det är väl lite olyckligt.
Det är Rubiales och gänget i det spanska förbundet, de kämpar verkligen på.
Ja, nej, men så är det. Och han svarar ju också det. Bara se här att så här, om jag blir kallad så spelar jag. Det kommer jag fortsätta. Den inställningen kommer jag fortsätta ha. Det blir trist.
Då kanske vi ska bara kort också rapportera att Kalle Halvarsson är igång igen efter...
En
försäsong och
är det
en sommar.
Nu igen alltså?
Ja, Kalle inleder alltså med att glömma att värma upp inför premiären i Bruksvallarna.
Fan, kan man glömma att värma upp?
Ja, han säger själv att han är för bedrövlig på att värma upp, så att han glömde helt enkelt.
Ja, det har vi gemensamt i alla fall.
Snorkallt Bruksvallarna. Hörrni, i morgon alltså Sverige-Algeriet, träningslandskamp med många förhoppningsvis då nya pigga insatser och små liksom gruskorn att bygga vidare på inför nästa års EM-kval. Missa inte den matchen och sändningen på C-more. Då dyker Gugge upp med en rapport tillsammans med Olof Lund här nere från Qatar. Och sen så är det VM-premiär på söndag 17.00, så sparkas matchen igång. 15.00 så startar sändningen. Och sen så rullar vi på hela vägen fram till och med finalen den 18 december. Så att har ni inte ett Premium Plus-abonnemang hos C-more, skaffa det så ses vi genom rutan.
Tipset till alla i Qatar, det är varmt satan, såg jag Olof Lund lagt ut väderleksrapporten framåt över 30 grader. Pepsi Max, sommarpepsi där i när det inte finns någon bärs. Det är bara att fylla på med is, citron, hälla på den iskalla goda Pepsi Maxen, va? Och så åker man rätt in i VM.
Och så kommer ni ihåg alltså, precis som vi inledde med, det finns 24 avsnitt Tutski Balutski med allt ni behöver veta kring de 32 deltagarnationerna inför det stundande mästerskapet i våran feed, i vårat flöde. Så det är bara att klicka igång de avsnitten som lockar er allra mest. Eller om ni vill göra som majoriteten, att lyssna på varenda sekund av varenda episod.
Alla våra rublar finns ju i avsnitten, men de finns nu också, ligger ute under godbitar, boostade odds. Jag tycker vi har fått till jävligt bra, många roliga spel, många spel som vi tror stenhårt på. Så alla som är 18 år, det är bara gå in på Betsson under godbitar, boostade odds och kika in våra rublar, stödlinjen.se om man har problem med spel. Avslutningsvis, kom den 26 på Space, det blir jävligt roligt. Jag har precis signat en riktigt rolig gäst. Oväntad gäst. en artist, men det blir kul sur på scen innan matcherna rullar igång. Och så händer en massa andra roliga grejer, FIFA-tävlingar, quiz, resultattips och så vidare med fina priser. Så gå in på nakata.se och se till att säkra biljetter innan de tar slut. 26 november drar vi alltså igång första.
Härligt! Då så hoppas vi att vi hörs igen på måndag när VM är igång. Jag tror att det kommer passa mitt schema allra bäst här och nu, men vi kan bestämma detaljer under helgen, Thomas.
Yes.
Men vi sänder kvällsmatchen mellan USA och Wales på måndag. Således så tror jag att det finns lite utrymme för att podda måndag morgon. Det är i alla fall den initiala planen, så att
löst och ledigt,
om inte har något annat så hörs vi igen på måndag.
Bra! Hälsa alla!
Ta hand om varandra och ha en jävla fin helg.
Hälsa Walesarna. Fråga om de kommer ihåg mig.
Ciao tutti.
Ciao tutti.